Det här är det 208 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. På plats här i Malmö musikstudio finns jag, Ola Söderholm, och Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej på er.
Hej.
Den här veckan, vad var det ni skulle prata om?
Jag ska prata om ryssar som infiltrerar olika länder.
Jag ska prata om antivaccinationsmotståndet i Europa.
Vaktion?
Säger man antivaccinerings... Antivax.
Antivax. Mm. Ja, men det, vi förstår vad du menar i alla fall.
Ja, det är det viktigaste av allt.
Mm. Och du då? Skulle du göra dem då?
Jag
vad skulle du göra dem?
Nej, det var bara något jag läste i DN. Skitsamma. Just innan jag tar det så kan jag ta den här infon, om någon bryr sig, att det här blir det sista vanliga Lilla Drevet på ett tag. Det kommer ett avsnitt nästa vecka också med lite bitar från livepoddarna. Men sen är det uppehåll för att jag ska vara heltidsföräldraledig. Och ingen av er kände att ni hade tid och möjlighet att steppa in och ta över producent och klipparansvaret.
Nej, å andra sidan så på mötet där vi skulle avgöra huruvida någon var beredd på det, så började du med att informera om att du har redan sagt upp alla sponsorer. Så jag tror kanske att geisten försvann redan där och då.
Nej. Jag sa att när jag diskuterade med sponsorerna att enda deal jag hade gjort var fram tills jag går på ledigheten, för att jag vet inte vad som händer sen. Okay. Så jag tror ifall någon hade haft geist hade det gått, var det möjligt att mejla dem och fråga.
Men vi tar lite paus. Det går väl bra.
Ja.
Du får vara med din bebis.
Hur länge ska du ha med bebisen?
Ja, men jag ska göra den här grejen, jag stänger av allt i typ tre månader. Och så då blir det
ingen bonus. Inga bonuspoäng.
Bonuspoäng?
3 månader.
Jag ska vara 100% ledig då i november till och med januari. Och sen börja jobba lite grann, men kommer ändå vara mer ledig än jobba.
Du är inte ledig. Du jobbar med ditt barn.
Under vintern och våren.
Jag jobbar heltid som pappa i 3 månader. Det är en sån Silicon Valley pappa grej att du inte ska ha internet då.
Ja, exakt. Jag kan ju hålla på och göra såna experiment nu de här 3 månaderna i alla fall. Då. Strejka från sociala medier. Och,
du vet att det är supertråkigt att vara pappaledig.
Ja, men
alltså,
jag inte...
internetet är liksom sociala medier är det enda roliga.
Ja, att jag kommer trappa upp Twitter-krigandet. Ja, det mer troliga som kommer hända. Men, men i alla fall, att det är planen då, att det är helt avstängt i typ 3 månader. Men sen att vi kanske kör, men sen att jag ska jobba då under vintern och våren så här 20-30%, att man kanske kan köra Lilla Drevet som en varannan veckas podd eller sånt där då under vintern och våren. Det är ett utgångstips om vad som kommer hända då. Det är lite oklart, eller vi vet inte exakt. Det beror lite på hur det blir med allt. Som sagt, och inga dealar finns ju och så.
Nej, de blir upptagda.
Man kanske kan ta sig upp igen. Man kan ju höra av sig, alltså man kan höra av sig vilken anledning som helst. Men man kan ju bland annat höra av sig om man är en sponsor som är intresserad av samarbete. Mm. Till kontakt@lilladrevet.se. Eller direkt till mig, olasoderholm@hotmail.com. Mm. Ja, men jag är ledsen för att det blir så här att jag pausar podden bara på grund av det här. Men jag gillar inte att jobba så mycket heller, så undviker det gärna om jag får chansen.
Ja, och vad är väl mer mirakulöst än ett litet barn som du ska vara med?
Det är ju fett. Som mirakel, det är klart.
Ja, sant.
Du kan väl inte fortsätta vara ett mirakel?
Det är det för alltid.
Angående det här med livepoddarna då, att det blir det sista ni hör av oss på ett tag, men då kan ni komma, det är slutsålt i Uppsala, det finns en eller ett par rader kvar på Kina Teatern i Stockholm 31 oktober, kan ni komma och inte säga farväl, men på återseende till oss då. Ja, men det finns, eller jag vet inte, det kanske vi spelar in det här, det kan jag säga, det här avsnittet nu är det igen så att det är fruktansvärt inaktuella samtidskommentarer, för att vi spelar in fredag 6 dagar innan det här släpps, men i nuläget så finns det en eller ett par rader kvar där på Kina Teatern. Det finns länk till biljetter i infon till det här avsnittet eller via våra sociala medier. Ja, men vi drar igång då.
Yes.
Jag läste en artikel i DN Kultur igår. Mm. Ja, det är alltså då för en vecka sedan när ni hörde det här, om ni hörde när det släpps. Jag läste en krönika i DN Kultur av Johan Hilton. en krönika med rubriken "Den svenska bussigheten har berövat oss många politiska thrillers". Mm. Och det är en spaning utifrån att han precis sett en ny BBC-serie. Okay. Eller BBC-serie, som vi säger. Vi som är äkta public service-skolade. Nej, men en BBC-serie som heter Bodyguard, som är en hård, cynisk maktthriller som utspelar sig i parlamentsmiljö.
Wow.
Och kretsar kring en hård för kvinnlig Tory-minister och hennes livvakt.
Okay.
Och Hilton slår fast...
Jag blev bara så glad för jag tänkte på Mona Sahlin och hennes livvakt.
Mm. Exakt, redan där vederläggs ju tesen att det skulle vara att det inte går i Sverige. Nej. Nej, men för det är det han slår fast i ingressen, att anglosaxiska länder kommer alltid slås på fingrarna när det gäller politiska thrillers. Till och med den komplicerade svenska regeringsbildningen har något godmodigt över sig. Han skriver vidare: "Det påstås ibland, inte minst från högerhåll, att Sverige är ett naivt och godtroget land. Det kanske stämmer, men i så fall är vi nog att gratulera. Jaha. Hellre ett land som försöker känna tillit till främlingar och folkvalda än ett som slentrianmässigt bligar misstroget mot allt." Slutcitat. Och lite tankeskutt där, tycker jag. Att är vi naiva och godtrogna, ska vi gratuleras för det.
Ja. Mm.
För att vara naiv och godtrogen betyder tydligen exakt samma sak som att ha tillit. Mm. Jag tänker att det inte är riktigt samma nyans.
Du är blind till dig.
Ja, men det är så här, jag vet inte, essensmoralen i tjejsans nya kläder, att tjejsan hade ett samhälle präglat av tillit. Det, eller det är lite så här cynisk och mörk bild av tillit, tycker jag.
Mm.
Jag tänker att man vill att tillit ska vara något annat.
Mm.
Att det är så här en religiös sekt, det är en sammanslutning som präglas av hög tillit. Så att, ja, men ja,
precis. I den sagan så liksom rycker Hilton till sån lilla pojken. Så säger käften, alla vet, men vi har tillit.
Pojken i tjejas nya kläder, det är han. Du skapar det här liksom, det här hårda, råa anglosaxiska samhället. Med ditt jävla visselblåsande här. Ja, men och att det här då har varit dåligt för politisk thrillerproduktionen, vår avsaknad av politisk paranoia.
Mm.
Hilton skriver: "Visst har det puttrat kring både Palmemordet och Kane-härvan." Jag visste inte vad Kane-härvan var. Men det var någon grej med någon, de höll på att sprida ut att någon var homosexuell på 50-talet för att smutskasta honom.
Jaha.
Just det.
Så det, ja.
Den här prostitutionsskandalen då?
Ja, Geijer-affären eller det. Det. Nej.
Men är det Olof Palme eller Feldin som säger att man inte behöver oroa sig för den här listan som cirkulerar, för att hans namn står på den?
Ja, det är Feldin, precis.
Ja, just det. Mm.
Ja, precis. Det är ju det var ju hög tillit.
Just det. Just att bevisa till sig motbevisar allt.
Så glad att leva i ett sånt land där liksom politiker är självgranskande på det viset. Så himla tillit.
Perfekt.
Ja, visst har det puttrat kring både Palmemordet och Kane-härvan, men mer som traumatiska erfarenheter. De har aldrig på allvar omsatts till den cynismkultur som fått både jänkare och britter att excellera i kreativa skildringar av mänsklig och politisk korruption. Från Le Carré till House of Cards.
Mm.
Och han skriver, apropå då den här BBC-serien Bodyguard, att hur jag än försöker är det omöjligt att föreställa sig en liknande historia i, säg, Rosenbad-miljö. Jag börjar fantisera, men det är som om en sossig, eller för all del allmänborgerlig, svensk rekorderlighet kommer att ställa sig i vägen för konspirationerna. Slutcitat.
Okay.
Och det är lite... Jag vet, det är lite svårt att veta, eller lite oklart så här, från vilken liksom, ska man säga, medvetande nivå han skriver. Att det verkar då som att det främsta problemet som gör att de här narrativen känns främmande här är att de svenska makthavarna verkligen är så jävla rekorderliga, mm, ja, och bussiga och godmodiga. Mm. Problemet är inte att svenskar i allmänhet och svenska journalister i synnerhet är mobbade jävla töntar som inte klarar av att hålla sig kritiskt till den korrupta politiska klassen. Att det kanske... är det som är skillnaden mellan Sverige och Storbritannien? Man skulle kunna lyfta den hypotesen också, eventuellt.
Mm.
När man skriver, frågan är ens vilka konfliktytor vi har att sondera. Mm. Ett glåmigt verkställande utskott som över en torr massarin försöker manövrera ut partiledaren. En tjafsig politikerbroiler som twittrar ut förolämpningar i realtid framför Aktuellt. Man biter inte direkt på naglarna. Det är väldigt peak-DN att det är den råa tonen på Twitter. Om man verkligen ska anstränga sig för att hitta något här. Sen skriver han, till och med i det upptrissade läge vi nu befinner oss har det svenska politiska spelet någonting bussigt över sig. Visst är situationen marig, det förstår vi på de bekymrade kommentatorerna. Men aldrig så marig att bevakningen underlåter att rapportera att talmannen bjuder på kakor under sina terapisessioner med partiledarna. Försök ens tänka i ett liknande perspektiv på, säg, Brexit-förhandlingarna mellan Michel Barnier och Theresa May. Slutcitat. Ja, men det är ändå en fin hyllning till den svenska journalistkårens sopighet. Mm. Eller hur? Parodin som du har varit att titta på nyheterna de senaste veckorna. 10 minuter fikabröd i Agenda. Men allt...
Det är som att det är nästan en person med sjukdomsinsikt. Fast bara precis tvärtom. Att han räknar upp allting som är fel.
Ja.
Fast, men inte som att det vore ett problem. Nej. Utan att det är det som är bra.
Nej, exakt. Ja. Det skulle vara tunn gräns mellan att vara den perfekta, lydiga liksom, lakejen i det här och att ha avslöjat allting. Liksom. Nej, men det är just det, att allt det här att det är bussigt och rekorderat och godmodigt, det är ju retorik. Alltså det är ju deras spin på hur det är. Men det är ju inte så.
Nej.
Alltså, jag menar, till att börja med är de väl inte rekorderliga, de här människorna, utan de är väl snarare ofta fruktansvärda människor.
Ja.
De som har armbågat sig och trampat sig fram upp till de här positionerna. De är ju så här maktgalna, skruppellösa psykon.
Från att de är tonåringar.
Ja, de är liksom jävla rymdödlor liksom, som bor inne i så här bröstet på en politikerrobot och styr den. Det är liksom det de är. De är inte. Det är fucking retorik.
Det är därför man precis trycker så himla mycket på att de äter fikabröd.
De äter människomat.
Ja, egentligen så är det. Egentligen så liksom suger de bara livsenergi från barn.
Äter mindre reptiler.
Ja, men det är någon...
Låtsas sova. Löfven har ett långt tal om hur skönt det var att sova. Man måste ju få sina 8 timmar. Han går ju bara in i en garderob.
Bara vänder ögonen inåt.
Precis, ingen ska märka.
Jag gillar fikabröd. Såg ni matchen? Nu går jag.
Jag träffade pensionären Maj-Britt.
Men han skriver då också, om han skriver då om att de är i anglosaxien, i de anglosaxiska länderna, att de har kreativa skildringar av politisk korruption.
Mm.
Men det är väl...
Alltså. Men han menade också att där är det också så, eller?
Ja, det är inte helt ut. Ja, precis. Jag tolkar ändå som att han menar då att det är för att det är så där, men för att det inte är så i Sverige.
Mm.
Men jag menar, man kan ju tänka att det är för att svenskar är så himla okreativa.
Ja.
Man kan tänka sig att det kan vara korruption som Sverige till exempel har kunnat ha, alltså världsunikt slappa regler som inneburit svängdörrar mellan politiken och näringslivet.
Ja.
Att alla i Sverige har... Alla liksom politiker i Sverige, de har liksom en sjukvårdspolitiker jobbtelefon och en Aleris jobbtelefon som de ringer sig själva med och håller mot varsitt öra liksom, och förhandlar ett nytt avtal.
Stenhåra förhandlingar.
Så kan alla politiker i Sverige vara. För att det är liksom, vi behöver inte ha någon sån gräns mellan de som fattar besluten och de som tjänar pengar på besluten. Det hade kunnat gå superilla om det inte varit för bussiga Sverige. Liksom. Det är ju... Ja, men som med, alltså, med Nya Karolinska, att det är liksom ett världsunikt exempel att det har gått som det har gått. Och det kanske liksom inte är en slump då att en sån grej kan hända just i Sverige.
Nej.
Ja, men att det är något märkligt med den här bilden av då tråkiga men hyggliga och godmodiga Sverige. Att här i gamla Svedala har livet sin gilla gång. Här är allt stilla och lugnt och lagom som vanligt. Att det spelar ingen roll vad som händer, det är ändå det alla tänker.
Det är så här Kamprad-stilen som är så himla bra.
Att man går runt,
men det är att man låtsas cykla till IKEA och sen liksom äter man en korv då där som kostar 5 kronor som man kastar innanför fickan. Och sen låtsas man gå hem till en liten lägenhet. Ja. Fast egentligen så flyger man privatjet till huset i Schweiz. Ja, vad fan.
Han gjorde väl väldigt mycket sånt. Han var ju också så här väldigt att han ville inte att det var så konstigt att de ville organisera sig fackligt, för att ifall det är något problem så kommer han dit och snacka med dem lite grann istället och sådär. Att det är så här, ja, men att det är den här plana strukturen och ingen, alltså du vet, det är ingen hierarki egentligen.
Bara komma till mig, till min stiftelse någonstans i Holland och snacka med mig.
Ja, man blir så här kränkt av att de vill bilda fackföreningar. Att det är så här, ni förstör liksom kamratskapsandan här. Jag menar att det är det här att allt är stilla och lugnt och lagen som vanligt. Men att när sanningen är att det som har kännetecknat Sverige, alltså de senaste decennierna, är att Sverige är extremt. Alltså liksom utan att då nödvändigtvis lägga någon värdering i det ordet, men extremt i ordets bokstavliga betydelse, som är att avvika kraftigt från alla andra. Carl Hamilton skrev en ganska intressant artikel om det också i DN för ett par månader sedan. Ja, men att det bara är så på område, alltså varje grej liksom inom svensk politik. Alltså sen Carl Bildts kronförsvar 1991 som slutade med 500% ränta. Alltså det har pågått då i så här skolpolitiken, alltså den kommunaliseringen, avregleringen, släppa in aktiebolag i skolan, försvarspolitiken, bara avveckla hela försvaret. Sen börjar göra tvärtom. Migrationspolitiken, att man, så här, man har varit totalt liksom avvikande från alla andra länder i hur långt man gått, alltså mycket mycket längre har man gått åt olika håll än vad någon annan kunde tänka sig, sen kanske plötsligt på given signal vänt och 180 och sprungit åt andra hållet allihopa.
Vad coola vi är.
Ja, men det
låter lite rebel, när du säger det så.
Ja. Men det är mycket det som är grejen med Sverige då, att vad som helst kan hända. Men det rullar aldrig några huvuden. Att politikerna tar med oss på en jävla berg- och dalbana. De vänder upp på allting. Men de fortsätter ändå hela tiden vara de här godmodiga, trygga, stabila, tråkiga men bussiga och rekorderliga. De är antitesen till sådana smutsiga brittiska maktspelare. Alltså oavsett vad.
Det är liksom den mjälla och tråkiga.
Ja.
Fullkomligt
kaka.
Tokiga.
Jag vet inte varför. Det är inget, men inget händer ju så här. Irene Svenonius, hon är kvar liksom. Mm. Hon jobbar vidare med Nya Karolinska. Alltså, jag hörde ett reportage om friskolereformen och de fattade inte. Det var så här i Godmorgon Världen, de har något serie som heter Beslut som formade Sverige, så var de om friskolereformen. Så intervjuade de politiker som var med där och de fattade inte varför de gjorde den. Alltså ingen som var med då kunde förklara planen bakom att släppa in aktiebolag på det viset. De förstod typ inte vad ett aktiebolag var eller vad det innebar.
Men satt det någon liksom och skrev åt dem då?
Nej.
Men de inte fattade, någon måste ha fattat.
Ja, men det var Peje Emilsson som satt och skrev den åt dem. Liksom. Peje Emilsson, den här entreprenören inom friskolor som driver de här koncernerna. Men det är just att ingen politiker som gör något i Sverige kan någonsin i efterhand förklara vad som var planen med vad
de
gjorde.
Det är mycket sådana minnesluckor.
Och hur de tänkte att det skulle funka. Liksom.
Men det är alltså liksom tråkiga, fullkomliga tokstollar som dessutom inte ens har en plan.
Ja, exakt. Att det är någon nyck liksom som alla har gått med på.
Okay.
Så att, ja, men det är väl det här. Det är fortfarande ett konsensustänkande, men inte så här. Vi tänker att det är konsensus i mitten, men det är så här konsensus kring extrema lösningar konstant. Som gör så här 180 graders tvärkast. Men jag tror det jag skulle komma till är, alltså då att tesen var att det inte går att göra sådana här politiska thrillers, men jag tror att det här kan vara jättebra material för politiska thrillers.
Mm.
Att det kanske är lite annorlunda än den anglosaxiska politiska thrillern då, men att det här är också obehagligt, att det här är nästan mer skräck.
Ja. Det är som en psykologisk thriller, kommer ju vara. Någon har sagt two-faced.
Ja, men att vad som helst kan hända men inget händer. Alltså det är en sån här klaustrofobisk liksom, serie man skulle kunna göra kring det.
Mm.
Och också då den här lilla minoriteten av svenska journalister, de kanske avslöjar vad som helst. Nya Karolinska, Thomas Quick-härvan. Mm. Inget händer, alla bara är kvar. Claes Borgström jobbar vidare, han är med på spåret. Ja, men det...
Och, det är fan skitläskigt. Ja. Och som film hade det varit jättehemskt.
Ja, det är som Body Snatchers eller något liknande.
Vad är det?
Ja, men det är väl liksom att aliens tar över. Men det är just det här liksom att det blir så, att det liksom alltid blir så himla, himla absurt. Precis som den här krönikan. Alltså en krönika som precis beskriver hur liksom allt som är fel, så som det vore det som är bra.
Ja. Och också den här skräckkänslan förstärks kanske då, om man skulle säga att protagonisten i sån serie skulle vara journalist, att den förstärks då av att 95% av alla ens kollegor tycker bara också det, att det är så som Johan Hilton ger uttryck för den här krönikan, att det är tråkigt och rekorderligt. Men det är verkligen någon så här, det är inte riktigt thriller, det är mer lite den här overklighetsrysarkänslan då.
Groundhog
pågår, du är på presskonferenser, du har politiker med en fas och person driva en linje, ett halvår senare har de gjort en 180, driver motsatt linje, allt bara pågår. Ja, men just det, att ingen tar någonsin ansvar, inget är någonsin någons fel liksom. Det är ju, jag tror att det är ganska bra upplägg för någon slags thriller faktiskt, eller någon slags psykologisk skräckfilm. Men just den där grejen att man blir helt galen av att alla bara går runt och låtsas som ingenting.
Man kan låta Hilton skriva en feel-good-film om Sverige, ja, och så byter man bara ut musiken.
Svinläskigt.
Men du stannar på din post?
Absolut. Jag har väldigt mycket kvar att göra i landstinget när det gäller både effektiviseringar och att ge människor vård i tid.
Europa har haft sitt värsta mässlingsutbrott på ett sekel nu, 2018. Det har varit fler än 41 000 personer som har fått mässlingen under januari till juni. Det
har jag helt missat. I Sverige också?
Ja, i Sverige har det också varit. Jag har sett några sådana nyheter, fast jag bara scrollat förbi dem tidigare år. Det är så här mässlingsutbrott på en vårdcentral eller något sånt där. Mm. Så de måste sanera och stänga av och sånt.
Så det bara var hjärna?
Nej, det är inte bara hjärna, utan det här
för
har
att de
ökat.
Är antroposofer och vägrar vaccin.
Ja, precis. Ja. Alla som har åkt till Salt och Kvarn och handlat Durumvete.
Kommer hem med mässlingen.
Det borde bara vara nyhetsvinkeln. Evolutionen har sin gång. Ja.
Men mässlingen är ju då en extremt smittsam virussjukdom. Mm. Läskigt smittsam, och dödligheten är ändå relativt hög, speciellt bland barn. De flesta som dör av det är under 5. Eller gamla, och de är nedsatt immunförsvar. Så att det är så att WHO har planerat att man ska utrota mässlingen. Mm. För att man ju kan det, så tänker de. Mm-hmm. Då kan vi väl göra det. Kan vi väl utrota, behöver inte ha den då, om vi har ett vaccin. Eftersom det inte är så kul. Men man måste ha så att 95% av befolkningen är vaccinerade för att se till att det inte blir mässlingsutbrott. I Sverige har det varit så, eller är så, att så många är vaccinerade att vi inte har några sådana utbrott. Men i Frankrike till exempel var det för några år sedan ett stort mässlingsutbrott. Men i alla fall, WHO tänker så. Mm. Tänker de att vi testar att utrota mässlingen. Eftersom att det ju går alltså. Mm. Men sen så gör det inte det ändå. Det går inte, för att nu ökar istället mässlingsutbrotten. Alltså största på ett sekel nu i Europa. Och det verkar bero ganska så mycket på då att vaccinationsmotståndet ökar i flera länder. Mm. Det är folk som av olika skäl då misstror vaccin. Och särskilt då det här mässlingsvaccinet som har haft ett djävulskt dåligt rykte bland de som redan är lite skeptiska. För att det kom en vetenskaplig artikel 1998 av en man som heter Andrew Wakefield, där han skrev om ett samband mellan mässlingsvaccinet och autism. Han skrev att det är så att man kan få autism, barn får autism av mässlingsvaccinet. Och så publicerades den artikeln i The Lancet, som är en jätteansedd vetenskaplig skrift, eller vad fan man kallar det.
Hur visste man att de inte var autister innan?
Det var det som kom fram sen, att han hade manipulerat data och han visste ingenting egentligen, utan det var också så att han hade fått betalt för, alltså det var riktig skit, så The Lancet drog tillbaka den, skämdes jättemycket, och sen har det gjorts gigantiska studier på om det finns ett sånt samband, och ingen har kunnat visa på ett sånt samband mellan mässlingsvaccinet och autism. Men det fick ändå fäste, för det är så nedrans lätt för folk att bli vaccinationsmotståndare. Genomsnittspersonen behöver bara se ungefär 5 sekunder av en sån här privatfinansierad skräckpropagandadokumentär, som där de bara har påhittade fakta, men det är ändå liksom så stark känsla. Så det är så himla lätt att sluta tro på vaccin. Jag själv, gränslöst påläst upplysningsman, även jag blir ju alltså antivaccinperson om jag ser en sån här dokumentär. Det finns en väldigt populär då som heter Vaxxed. From cover up to catastrophe. Och jag blev alltså vaccinationsmotståndare direkt när jag såg. Och för mig tog det ungefär 20 sekunder som att jag är väldigt upplyst.
Du hade lite av en barriär där.
Ja, precis, men de lite mindre upplysta tar det bara 2 till 5 sekunder. Jag spelar upp det nu, så kommer ni också bli vaccinationsmotståndare direkt.
My phone rings and it's Dr. William Thompson.
You and I don't know each other very well. You have a son with autism, and
I have great shame now.
There's a whistleblower from the CDC who's going to come out and say that the CDC had committed fraud on the MMR study and that they knew that vaccines were actually causing autism.
My oldest son, Ian, was walking and running. After the vaccine, he was no longer able to do that.
Oj, det var autism i allvarligt.
Vad sa han? He was walking.
Han gick och pratade, sen fick han vaccin. Sen kunde han inte göra det mer. Mm. Och för mig räcker det som argument. Vad fan? Men det kan inte vara normalt.
Är lite mer lam än autist då?
Men liksom, när vaccinerar man då?
18 månader.
Okej, okay, så han gick... Oh, ja. Men kan man få autism liksom... Är inte det liksom att man har autism från början och sen bara har det? Man kan få det.
Det är också lite konstigt.
Enligt Vaxxed, from cover-up to catastrophe, så kan man definitivt få det av mässlingsvaccinet. Mm. Den här teorin har liksom fått så himla mycket fäste för bland de som då antagligen redan är skeptiska mot vaccin. Så att det har talats mycket om. Finns det ett sånt samband? All forskning visar nej. Mm. Nej, finns absolut inte. Andrew Wakefield var en tokjöns. Mm. Men det spelar ingen roll, för det är så jävla lätt att bli antivaxare.
Det är väldigt potent det här med ditt barn för autism.
Ja, och det, vi vet inte, vad är det i de här sprutorna? Det är ju hur kan det finnas? Mm. Det är ju jättesvårt att veta om man inte är otroligt upplyst.
Men även om det vore sant, är inte det fortfarande en bättre deal?
Jo, det är lite funkofobiskt av antivaccinerna. Ja. Tycker att det är liksom så fruktansvärt med autism att man hellre ser att jättemånga miljoner barn dör av mässlingen än att några får en sjukdom av vaccinet.
Ja, precis. Det är inte så
farligt. Man skulle kunna ha liksom PK-offensiven mot antivaccinen och se om det biter. Om man är så.
Ja,
om
man
varför
biter
är det sådana
mot,
jävla funkofober?
Precis. Man säger att man blir bög av det istället. Och då blir liksom Socialstyrelsens försvar är nog fel på att vara bög.
Ja, men det är ganska smart metod. För jag har funderat på hur vi ska kunna mota antivaccinations...
Med ännu mer PK.
Ja, ännu mer PK. Det tror jag kommer byta på dem. Nej, det kommer det inte, tyvärr ju. Mm. För att de är ju redan så här, det är ni som är naiva. Och det är, i Sverige är det inte så himla vanligt att vara motståndare. Det är mer i typ... Det var Italien, Frankrike, Ukraina, Grekland. Så
Kringland och Simon Svensson är lite antivaccin.
Men har de inte vaccinerat sina barn?
Jo, men
de har
lite motvilligt.
Det är egentligen ännu värre att de fullständigt medvetet låter sina barn bli.
Men jag känner personligen att jag tycker det är tråkigt med mässlingen. Alltså jag vill helst inte ha det mer. Alltså att det ska bli mer och mer av det. Jag tycker det verkar skitäckligt. Det är en lite kontroversiell åsikt kanske, men jag skulle jättegärna se att vi utrotade mässlingen.
Det kanske du sa innan, men hur dödlig är mässlingen?
Det vet jag inte. Det är ju ganska, alltså det är ju en låg dödlighet, men av de sjukdomar som går att bota med vaccin så är det den som har högst dödlighet. Mm-hmm. Okay. Alltså för att folk skiter i vaccinet i större utsträckning.
Tråkiga utslag också.
Jättetråkiga utslag. Och sen så är det ju det att det är så himla deprimerande för att det är små barn som dör. Ja. Och att man kan inte vaccinera dem innan 18 månader. Så att då om någon inte vaccinerar sitt barn och så har man ett litet spädbarn så blir det kanske smittat då. Vilket är jävligt fittig stämning.
Ja, gud. Då skulle jag verkligen bara åka med en kalaschnikov till hjärna. Ifall de får smittar och dödar ens bebis på grund av sin idioti.
Ja, men alltså
hellre död än Rain Man, står det. Har de broderat vackert?
Ja. Nej, men det är ju en del av de här som är motståndare är ju då folk som är det av religiösa skäl då. Mm. Det är ju...
Alltså, finns det en religion som är så anti-autism?
Ja, de bara, Gud har sagt att autism är värre än döden. Och det är viktigt att religiösa får göra som de vill, det är vi alla överens om, men måste vi respektera dem mer än livet, bokstavligen talat? Svaret är ju nej. Så att många länder håller ju nu på med lagstiftning om att man får inte vaccinera sina barn, eftersom att det är så extremt pissigt gjort. Men det har gjort nu att antivaccinationsmotstånd organiserar sig ännu mer för att de också vill hävda då att det är en mänsklig rättighet att själv få bestämma, att man inte kan göra sådana medicinska ingrepp på barn och så vidare. Så att de håller på med att organisera sig, och det verkar gå ändå lite bra med tanke på att det nu var över 40 000 mässlingsutbrott. Mm-hmm. Eller inte, vad säger man? I och med att det var över 40 000 som fick mässlingen i år bara. Mm. Dubbelt så mycket som 2017. Mm. Så att Det går jättebra för dem med deras mål att alla ska få mässlingen i Europa och så vidare. Men jaha, vad ska vi göra åt det? Jag har förslag på hur vi ska kunna komma åt de här personerna. För jag tror inte att PK-vägen kommer funka. Det vill säga att man säger att de är funkofober för att de hatar autism så mycket. Jag tror inte det kommer bita på antivaccinationsmänniskor. Om jag känner dem rätt så bryr de sig inte. Det jag tänker mig är att man skulle kunna inspireras av liksom, religion och skapa en myt kring vaccinet istället. Alltså att man för in lite mystik och mytologi kring att få ett vaccin mot mässlingen.
Just det.
För att det här vetenskapliga, logiska siffror, statistik, biter ju inte riktigt.
Nej. Men precis, man får åka till Järna och sen gräver man ner vaccinet månader under en ek.
Exakt.
Och sen och gör danser runt.
Ja, men visst. Och man börjar sprida liksom berättelser om någon ung människa som red runt i landet och plötsligt drabbades av mässlingen. Och sen överlevde på grund av ett mirakel som var alltså att han hittade vaccinet vid gatan kanske. Eller att en gammal vis dam kom med mässlingsvaccinet från ingenstans. Vilket mirakel. Och då tänker jag mig att då kan man skapa den här känslan kring vaccin. För uppenbarligen så behövs den lite. Så jävla lätt som sagt att bli anti-vaccin. För att man får så mycket känslor av tanken på att tänk om det är en sån konspiration. Tänk om det skulle vara så att staten injicerar barnen med autism. Fan, vad pissigt det är.
Men så Sverige skulle kunna göra det.
Ja, och säga att de bara gjorde det av mys.
Man får gå kring och så här muttra saker som att ja, just det. Ja, Jesus var ju autist.
Ja.
Eller sån där,
ja.
Kanske.
Ja, det kan man också göra. Och att om det är så att de ändå tror att det är någon som har fått autism av vaccinet, att då kan man göra den till en slags martyr eller liknande. Eller inte martyr, men ni förstår. Alltså att den blir ett helgon inom vaccinationsrörelsen.
Just det. Den har offrat sig liksom. Ja.
Man skapar en autistkult.
Ja, ja precis. Mm. Att det här är de särskilt utvalda. Fast då måste man ju på något sätt erkänna falsk fakta som är att man skulle få autism av vaccin. Men det kanske är värt det för att skapa den här kulten och tron och mystiken kring vaccin.
Men det är en autist Jesus som tar på sig allt en gång för alla.
Ja.
Och sen är det löst då. Att jag har fått autist för hela mänskligheten. Och ni som tror på mig kommer inte få autism. Utan leva för evigt utan autism.
Gud offrade sitt barn. Och lät honom bli autist för hela världen.
Så hatade Gud autism. Att han gav autism till sin enda son. Så att den som tror på honom inte ska få autism utan få leva ett, utan autism då.
Ja.
Johannes 3, 16. Okej, Lilla Drevet sponsras av fackförbundet Jusek som är facket för dig som är jurist, ekonom, samhällsvetare, kommunikatör, personalvetare och systemvetare. Jusek innebär stöd på alla tänkbara sätt i karriären, bland annat genom tillgång till Sveriges bästa lönestatistik som är ovärderlig vid löneförhandlingar. Mest i ögonfallande skälet är nog kanske ändå inkomstförsäkringen som vid arbetslöshet ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. För detta krävs att du kombinerar Jusek med medlemskap i vår andra sponsor, Akademikernas A-kassa. A-kassan för alla akademiker i hela arbetslivet. Endast medlemskap i Akademikernas kostar 110 kronor i månaden och ger dig vid arbetslöshet 80% av lönen upp till 20 000 kronor. Akademikernas är för er som har eller söker anställning, men också för egenföretagare. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Läs mer på akademikernas.se. Och är du inte akademiker ska du självklart vara med i A-kassan ändå. Gå in på väljaakassa.se och se vilken A-kassa som passar dig. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Fast ännu mindre första året. Första året som yrkesverksam Jusek-medlem betalar du inte in 251 i månaden utan endast 43 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på jusek.se. Tar du steget att gå med i Akademikernas och eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden kan du gärna meddela Akademikernas eller Jusek det eller skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Så, Moa.
Mm.
Ola,
ja.
Vi ska tala om det här.
Just det. Polis, militär och finsk kustbevakning slog till mot ett företag med ryska kopplingar som under lång tid till köpt upp tomter, byggt stora hus, gjutit helikopterplattor och anlagt hamnar i den finska skärgården.
Mm. Gud, vad är det med mina illa? De låter helt galna.
Det var någon som hostade i bakgrunden.
Ja, det var någon som hostade, men det var ju inte mitt fel. Det var ju en programledare som inte kunde uppföra sig. De satt och snurvlade båda två.
Ja, men jag säger att folk som hörde det trodde att det var någon av oss som hostade förmodligen.
Ja, ja.
Men var det verkligen nu inte. Var det P1 som hade lika dålig mikrofondisciplin som vi slappa poddar brukar ha.
Men förutom allt det där hostet då, att det var så himla hög ljudnivå på den här illen, så ni hörde rätt.
Ja.
För några veckor sedan så deltog alltså hundratals personer från olika myndigheter i Finland då. Mm. Bland dem 100 poliser i en jätteräd av ett ryskt företags fastigheter på fastlandet och i skärgården i Åbotrakten. Mm. Har vi snackat om det här i ledaret?
Nej, tror jag inte.
Har ni hört den här nyheten?
Nej.
Det är en jävla jättenyhet alltså.
Oh, jävlar.
Det är det ryskägda företaget Ariston Helmi som sedan 2007 systematiskt köpt upp mark och byggnader på strategiska platser som djupa farleder, militära skyddsområden och flygfält i Åbolands skärgård.
Oj, oj.
På ägorna har företaget byggt stora fastigheter, muddrat ut hamnar och i ordningställt rejält tilltagna kajer.
Men vad ska de med det till?
Bland annat för har de köpt in 2 finska militärbåtar som fortfarande inte målats om och landningsplattor för helikoptrar. Flera av husen påminner om hotellanläggningar men har stått tomma.
Mm, ja.
Det verkar misstänkt.
Ja.
Det här är bara ytterligare ett exempel på hur ryssarna bara håller på.
Ja, exakt. Det är också, de anstränger sig inte för att så att säga inte verka mysko. Det är inte så här.
Nej.
De orkar inte göra det snyggt.
Nej.
Jag tror kanske säkert att de kanske inte just nu har en plan på att invadera Finland, men de har sån jävla framförhållning.
Ja.
Och sen så är det som att det kryper i byxorna på dem. De måste liksom hålla på. De måste liksom som en tjacker hålla på och pular med skruvar, så bara måste ryssarna liksom hålla på. Jag vet inte, jag lovar att i varenda land så håller de på.
Ja, ja.
På något sätt.
Ja. Det gör de ju bevisligen.
Ja.
Det är
för liksom det är ingen annan, alla säger så här, ja men vad vi då, men vi hade aldrig kommit på det är ingen, eller ens orkat liksom. Sån jävla energi liksom.
Jävla håll igång.
Det är också som de här filmerna med hon feministen som sprayar ner folk som manspreadar i tunnelbanan.
Ja, ja.
Och en låtsas vara en amerikansk soldat som skjuter ett hål i Koranen.
Mm.
En sån film såg jag också som ryssarna hade gjort.
Jaha, ryssarna
har
gjort.
Och de är så här skitdåliga. Det är typ så här amerikansk militäruniform köpt på Buttericks. Man så här försöker prata med amerikansk brytning. Så här, no, I'm gonna shoot the Koran. Och det är så himla pajigt gjort. Men de bara kastar ut sådana där saker. Liksom, bara för att det ska hända någonting liksom, hela tiden.
Det är helt otroligt. Så i alla fall, Studie 1 bjöd i torsdags då in Jan Lejonhelm. Mm. Lejonhjelm heter han självklart.
Wow.
För detta chef för Rysslands studierna vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Det är en stressad post.
Mm.
Där händer saker hela tiden.
Mm, varje dag nya hittepå.
Ja, men de som kanske jobbar på Tysklands studierna till exempel, de sitter och rullar tummarna, men de som är liksom fullkomligt sönderstressade på Rysslands studierna vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Efter att han skrivit en debattartikel i DN, utan de bjuder in honom för att han har skrivit en debattartikel i DN om att även Sverige kan vara drabbat då.
Mm.
Infiltrerat.
Ja. Mm. Ja, för det är det här liksom att de bara typ köper Finland tills det är Ryssland.
Ja.
Köper alla strategiska liksom kust.
De har redan ett antal hamnar i Finland. I studie 1 då så berättar han till exempel att en av våra skärgårdsöar kan vara liksom infiltrerad, och det är inte vilken ö som helst. Och jag tror att precis som vi alla kommer reagera likadant som studie 1 programledare när hon får höra vilken ö det är.
Muskö, men vadå Muskö? För det är ju en militär anläggning där, en svensk militär. Vad är ryssarna gjort där, menar du?
Ja, det finns fall där en rysk medborgare har köpt till och med en fastighet på Muskö.
Alltså vad i helvete? Muskö. Det är liksom låset i väst eller öst.
Jag har inte hört talas om det, men det är en
Muskö,
känd...
Muskö, typ världens största, vad heter det, marina bas, örlogsbas.
Sverige kan väl inte ha världens största marina örlogsbas?
Jag tror det. Den är ascool. Den är så insprängd i en holme.
Wow.
Världens största ligger på en holme. Det är liksom helt sinnessjukt. Det är, att, det är som att en ryss liksom har köpt en kontorsplats i Pentagon.
Mm. Ja, nej, det är också där, det här, man behöver inte göra det snyggt, så
nej.
De helt skippar det.
Liksom. Nej,
de
bara...
man behöver inte vara subtil.
Just det, men det finns också andra oroande exempel.
Och sen finns det också exempel på att om inte en direkt militärt känslig område, men ändå... öar som ligger strategiskt belägna, typ Lidingö, att ett antal ryska köp av fastigheter av, med olika läge, men ändå delvis genom bulvaner, vilket är ett vanligt sätt.
De är alltså i stan, eller i alla fall väldigt nära stan. Det är typ 10 minuter med, jag tror du är tvungen att byta, först och främst först tåg. Mm. Och sen kan du ta tunnelbanan i Ropsten.
Ja.
Men sen du är på T-centralen liksom på en kvart alltså.
Det är, ja, exakt. Ja. Ja, det är ju ja, väldigt speciellt. Alla de, bland alla de där solsidan människorna liksom, så går det runt olika ryssar och bara är strategiska.
Precis. Himla obehagligt.
Ja.
Och alltså att de har köpt de här husen då genom bulvaner enligt Jan då.
Mm.
Och då vill jag ha namn på de bulvanerna. Men jag vill också ha en tid och en plats. Men de ska skjutas. Du får inte hålla på att daltas. Det är dags att få panik. Trots att han liksom kommer med dessa liksom oerhört liksom alltså fruktansvärt alarmerande uppgifterna, så blir han hela tiden ifrågasatt av programledarna.
Men du skriver i den här artikeln, så skriver du, uppgifter finns om en rysk diplomat som återvänt hit med mycket pengar och försöker köpa tomter i Stockholms skärgård, och det tycks ha skett eller pågå. Det är väldigt lösa antaganden om ryska köp av områden nära känsliga installationer. Vet man alltså detta, eller?
Ja, jag anser det helt klart konstaterat att så ser det ut. Nu kan inte jag avslöja tyvärr några källor här, men...
Du menar att det är så här ändå?
Ja, det...
Sluta ifrågasätt. Varför skulle Jan ljuga? Vad vill ni ska göra? Ska vi ringa upp till ryssarna och berätta var jag fått informationen ifrån? Det går inte.
Exakt. Nu att jag pratar om svenska journalistkåren är för liksom regimtrogen och lakejer åt för Sveriges intressen, men nu känner jag tvärtom här då, att vi kan inte ha sådana här fosterlandsförrädare i public service. Någon public service.
Man får nog ta och städa upp där på SR. In i studion kallas då Sven Hirdman, tidigare svensk ambassadör i Moskva, för att, som jag tror, det var någon sorts motvikt mot Jan, som då Studio 1 verkar tycka är en alarmist liksom. Men det blir direkt knas.
Sven Hildman, tidigare svensk ambassadör i Moskva. Du är också ledamot i Moskvas statliga institut för internet.
Slut.
Vad sa du?
Jag är icke det längre.
Du är icke det längre, då ska vi inte säga det.
Det stod på hemsidan ska jag säga, vi tittade idag. Men då
jag har ingen hemsida, så det kan inte stå på
hemsidan. Nej, men på institutets hemsida.
Men det jag har gått ett som... Vad heter det? Jag representerade Ingvar Kamprad och han är död.
Okay.
Och därför har jag ingenting med det.
Hela det här knaset berodde alltså på att programledarna trodde att Hirdman var ledamot i Moskvas statliga institut någonting. Mm. Sen avbröts det. Och det stämde då inte.
Nej.
Men de försöker då argumentera med honom. Så att, ja, men jag tror ändå kanske att...
programledarna har då argumentet att det står att ner det på deras hemsida. Mm. Men då blir det en twist. För det visar sig alltså att Hirdman inte har någon hemsida.
Nej.
Twist igen, programledaren menar att de inte syftade på Hirdmans privata hemsida, som inte finns. Men om den hade funnits hade den hetat typ Assbreakers eller Hirdman.se. Hur som helst så får den här twist späckade däcket sitt slut i och med att Hirdman då bekräftar en gång för allting var Kamper är död.
Ja.
Det också.
Ja.
Det känns väldigt destabiliserat läget.
Precis. Och då är det lite svårt att vara ledamot i Moskvas statliga institut. Eftersom han inte lever. Så, vidare. Hirdman ska alltså försvara de ryssar då som köper fastigheter.
Mm.
Och hur det går kan vi bedöma genom att lyssna på kanske hans absolut bästa argument för att det inte är något att oroa sig över.
Att som vi vet så förekommer det mycket skattefusk och penningtvätt från ryskt håll. Alltså ryssar tycker inte om att betala skatt. Under sovjettiden i tre generationer betalar man inte skatt, så man har en viss aversion mot det. Och det ska naturligtvis kritiseras, men det är ganska vanligt i det ena.
Alltså vi behöver inte oroa oss för att de är liksom de är ekonomiska brottslingar bara.
Okej, okay, mm. Men det att det ofta är strategiska platser och sånt där.
Nej, det är bara bra pris.
Bara bonus.
Det är ett häpnadsväckande dåligt försvar.
Ja, ändå jag. Väl.
Om man säger att man är inte spion, man är bara liksom en fruktansvärd skurk. Men det är alltså att det här att de är skattefusk och så, det beror alltså på, enligt Hildman då, att ryssar inte tycker om att betala skatt.
Mm. Då så.
Så då blir allting mer logiskt. Han medger dock att det är lite skumt ändå. Mm. Och tar upp ett ryssägt hus på Lidingö som exempel.
Jag har gått förbi det här huset på Lidingö i Älvvik. Där finns en rysk affärsman som har ett stort hus. Och det ser lite konstigt ut med stora staket och häckar och så vidare. Va?
Du hade mig vid att det ser lite konstigt ut. Sen du nämnde att det var staket och häckar också. Jag är bara än mer oroad. För oroad ska man vara. Och just det där oroad, det frågar programledarna Jan om.
Ska man vara oroad? Men, ja, alltså man ska i alla fall vara vaksam. Alltså man ska inte överdriva detta. Men...
man ska vara jävligt oroad. Jag vet själv att när jag lyssnar igenom allt och säger att det låter inte så farligt. Men det är ju superkonstigt.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och liksom man behöver inte ens hitta ett motiv. Det räcker med att säga att det är ryssar liksom. Mm. För de håller på så här.
Så då kan man stifta någon slags undantagskrigslagar och bara,
ja,
bara waterboarda dem.
Precis. Det är synd att det är så himla, att det är en, också en, det är liksom, det är en rasistisk inställning, får man ändå säga.
Ja.
Och så självklart så får även Jan då frågan då om ryssskräck av programledarna på Pravda, vilket han besvarar med bravur.
Hur ser du på den här möjligheten att det också skulle kunna vara, alltså ryssar som helt enkelt vill ha en säker plats utanför Ryssland att dra sig tillbaka till? Att det finns ett mått av ryssskräck kanske i det här också, att man ser allting som har med Ryssland att göra är misstänkt?
Ja, alltså begreppet ryssskräck, det var Sven och jag med om rätt nyligen ett seminarium där vi kom överens om att ordet ryssskräck eller russofobi ska vi inte använda längre.
Nej.
Nej, för att snyggt.
För att det bara kallas skräck nu.
En sorts omvänt n-ordet resonemang. Det ordet använder vi inte.
Nej, men det är väl att, som jag har sagt tidigare, att russofobi är väl bara en synonym till psykiskt frisk. Och det må vara rasistiskt, men det får vara så.
Ja.
Har totalförsvaret någon plan eller? De är...
Alltså grejen är, i Finland har de ju snackat om att tidigare har varit ganska svårt för utländska medborgare att köpa liksom mark och sånt i Sverige. Och så även i Finland. Men efter att vi gick med i EU så var vi liksom tvungna att tillåta i alla fall EU-medborgare. Och då gjorde man även det med andra liksom. Och det blir liksom, det enda sättet är ju att bara neka ryssar att köpa. Och det är liksom diskriminerande.
Mm.
Ja.
Mm. Just det.
Försök komma på någon lösning. Mm.
Kan man göra någon så här, märka ut deras fastigheter på något sätt? Det är också diskriminerande.
Ja, det utgår jag från att de redan har gjort. Men så tänker jag liksom i framtiden då, när man ska då neka ryssar att köpa mark och sånt, att man helt enkelt får sköta lite snyggt. Man kan reagera i alla fall om du märker att det är ett gäng ryssar som håller på och borrar i något berg i Boden.
Mm. Ja, just det går liksom inte att diskriminera dem. Men
nej.
Det är så här att, ja, då, man, jag vet inte. Man kan alltså stifta någon lag om att det bara ska vara förbjudet att bara hålla på.
Ja, precis.
Vi har en lag mot att man får inte bara hålla på och bete sig som någon jävla störig Gollum liksom.
Ja. Alltså, någon sorts liksom modern antirysk version av det här lösdriveri.
Ja, just det. Ja.
Att folk håller på och pular med konstiga grejer.
Det är olagligt att hålla på och pula med grejer.
Förbud mot att pula med saker.
Få bygga något märkligt. Man förstår vad det är.
Man går fram till dem och bara, vad håller du på med? Mm. Och så ser det mest att de håller på då.
Ja,
då får du in i finkan.
Man liksom. Bara sån Lex Egor Putil. Ja. Liksom, så att du kan inte hålla på och pula så här. Och du kan inte hålla på och haft så här, 8 olika namn som du har hållit på att göra nättidningar under. Och alltså, att vi, det är liksom sånt vi vill komma åt. Och det gör vi med paraplybegreppet.
Om du håller på lagen är jättebra.
Ja.
Bara blir begreppet pula. För all oönskad rysk störighet som vi vill komma åt.
Putilov fälls på 3 punkter för att pula. Och 7 punkter bara han tydligen har hållit på. Liksom en jävla massa. Ingen fattar riktigt varför.
Ja, men det, ja,
det är en bra plan.
Vi får ge det uppdrag till tjänstemännen på justitiedepartementet.
Ja,
vi får skriva ihop den lagen. Jag kan säga att det här avsnittet nästa vecka då, som kommer vara lite bitar från våra livepoddar, det kommer nog inte komma ut i tid, utan kanske snarare på fredagen, skulle jag gissa, bara så att ni vet. Vill någon annan göra reklam för något eller?
Jag tror att den är över va, tror jag, när det här sänds.
Torsdag 25 släpps det här.
Ja, just det. Ja, men kom då till Malmö och kolla på, eller om ni är i Malmö så kan ni bara stanna kvar, och kolla på Sämst som kör på... Jag tror till Moriskan.
På torsdagskvällen?
Ja.
Mm. Jag vill säga att ni måste kolla på min och Dilans tv-serie. Så att vi får göra en till säsong. Den heter Dilan och Må. Den heter egentligen Sagan om Dilan och Må. Mm. Men den kallas Dilan och Må på SVT. För de gillar inte våra långa titlar. Så gå in och kolla på det. Och sen så har vi även premiär för vår nya föreställning. Som heter Dilan och Må bjuder in till Initiativ för psykisk hälsa. Som har premiär i Malmö 15 november på Babel, och sen kommer vi åka till Stockholm, Skala teatern, och kommer åka till Örebro, Jönköping, Borlänge, Växjö, Göteborg och allt möjligt, och alla de datumen kommer man kunna hitta på vår Facebook-sida.
Men gud vad du håller på.
Jag vet vad vi håller på.
Verkligen.
En bra titel.
Ja visst, jag är ett fan av väldigt långa titlar, det är ingen annan.
Men då säger vi tack för den här veckan. Vi ses nästa vecka då i Uppsala och Stockholm.
Ja.
Det var allt för den här veckan. Tack Aftonbladet Kultur, Akademikerna Sakassa, Fackförbundet Ljusek, Malmö Musikstudio. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej då!
Hej då.